Pärlor, det är rubriken på gudstjänsten i P1 som sändes den 13 juni. Där står frälsarkransen i centrum. Detta armband som skapades för 25 år sedan av den tidigare biskopen Martin Lönnebo som ett sätt att beskriva olika aspekter av den kristna tron. Idag får du lära känna de här olika pärlorna i texter av Åsa Hagberg, en vandring pärla för pärla, inspirerat av hur Martin Lönnebo själv berättar om dem och hur han har skapat sin pärlvandring i Linköpings domkyrka.
Domkyrkan har många rum. Den hälsningen hade kommit från Martin Lönnebo, skapare av radbandet Frälsarkransen, inför ett samtal kring nåden och pärlorna. Domkyrkan var Linköpings, där han tidigare hade varit biskop. Men även efter pensioneringen har han kunnat vara med och prägla kyrkans utsmyckning. Inte minst vandringen längs Frälsarkransen, pärla för pärla, där de ligger belysta under en glasskiva i golvet. Inlett med det stora livsträdet som breder ut sina grenar, fyllda med böneljus. Men för vårt samtal fanns ett rymligt lekrum, en vindlande trappa upp. Genom glasfönstren såg vi ut över kyrkskeppet från det bord där vi slog oss ner. Trots sitt nu långa liv är Martin outtröttlig i att beskriva pärlornas innehåll. Jag undrade om den första bönen, den som följer hela kransen. Du är gränslös, du är nära, du är ljus. Vad ligger bakom just de orden? Och Martin skrattade i minnet över det längsta valspråk en biskop någonsin har haft. Det som hämtades ur romabrevets lovsång till djupet i Guds outgrundliga visdom. Vem kan känna Herrens tankar? Där hämtas gränslösheten. Vad inte ett öga sett, inte ett öra hört, skaparen bortom allt vi skulle kunna räkna ut. Martin fortsatte. I bönens nära ligger det mänskligt nära, så som Kristus blev människa och är här, vid vår sida. I korset delar han vårt lidande och död. I ljus finns att Gud är ljus, utan någon fläck. Här är också anden. Först när vi har tagit emot dessa tre, först då kan man uppriktigt säga, jag är din. Så när vi nu här idag i vår gudstjänst i Sankt Clemens kapell i Simrishamn ska göra samma vandring, pärla för pärla, men uttryckta i sångens form, då börjar vi med att be frälsarkransbönen. Du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din. En tystnad lägrar sig i rummet, ett andetag att ta in djup. Och sedan släppa allt ända i botten. Det är så nära frälsarkransens gudspärla och jagpärla finns varandra. Bara ett andetag. Jagpärlan, den lilla vita. Så som en äkta pärla formas unikt på insidan av musslan. Så som jag är i Guds blick. Det är den bilden jagpärlan stannar upp. Inte den bild jag själv försöker bygga upp ur en önskedröm eller omgivningens förväntningar eller det jag tror är omgivningens förväntningar om jag ska vara värd att älska. Inte heller den som mest bara är en motbild av vad jag inte vill vara därför att jag är så besviken på alla som skulle ha gett mig en förebild. Utan pärlans jag, vilande i Guds blick. Jag inför min skapare, den unikt formade i mitt djupaste rum. Tystnaden låter mig lyssna till rösten. Jag hör mitt namn så som Gud säger det. Och hela mitt inre, varje cell i min kropp, varje pulsslag och flöde av lust vill säga ja, här är jag är din. Den enskilda gudsgemenskapen i frälsarkransens jagpärla kopplas direkt till den större vita doppärlan, den stora gemenskapen, där egentligen bara Gud vet vilka vi alla är och när eller hur vi har gjort vår överlåtelse som ett barn i Guds famn. Själv minns jag det inte. Jag var verkligen liten, Inte ens 3 veckor gammal för att vi skulle kunna pricka in påskhelgen och samlas vid dopfunten den helg när livet firar sin största triumf. Att gripa den stora vita doppärlan leder oss tillbaka till trons början. Den som i sin grund är lika för alla människor, precis som födelsen. Inte det vi har åstadkommit eller lyckats räkna ut. Bara den tillitsfulla överlåtelsen som möter oss i ett gudomligt välkommen. Välkommen i Guds familj. Vi ber. Herre, så som du själv bad, bevara oss i ditt namn så att vi alla kan vara ett. I samma kärlek som du, din härlighet i alla dina barn, i himmelen och på jorden, i hela din kyrka, i den församling vi var och en tillhör. Bevara oss i dopets famn. Amen. Tystnaden lägrar sig på nytt i rummet. Låt oss stanna upp så att den hinner nå oss ännu djupare. Så som Martin Lönnebo, Frälsarkransens skapare, själv utbrast i vårt samtal när vi nådde en av de avlånga, sandfärgade pärlorna som återkommer längs kransen. Han ville verkligen betona den. Men tystnaden är så väldigt viktig, sa han. Vi befinner oss i en bullerkultur vars like vi aldrig har skådat. Vi behöver tystnaden för att dämpa oron. Vem kan höra viskningen? Viskningen i oss själva. Viskningen i en nästas blick. Guds viskning. Den som finns hela tiden, kanske bara som en ljudlös ton av närvaro. Som väntar på oss. Andas i oss. Till ro, till tro. Vi når fram till den sandfärgade ökenpärlan. Här finns de flesta av våra böner om Guds hjälp. Kanske bara en tyst suck som söker Gud inför någon av alla de svårigheter en vanlig dag kan innehålla. Vardagsbönen är en sida av ökenpärlan. Så finns den andra. Den fördjupade styrkan som bara går att inse när man måste stanna i ökenpärlan en längre tid. Det är sällan planerat. Ingen önskar väl livet som en öken. Jag ska backa 30 år i tiden. Själv hade jag just börjat mitt stora äventyr. Antagen till Kreativ Mission, en internationell ekumenisk dramaorganisation. Om bara någon månad började turnélivet. För oss en spännande resa, först i Sverige, sen i Norden, till sist ut i Europa. Men våra ledare visste också vilka påfrestningar vi skulle möta. Hur mycket tröttare vi skulle bli än vår unga entusiasm kunde föreställa sig när bilen krånglade. Vi fick inte mat i rätt tid, någon blev sjuk och alla andra måste arbeta dubbelt eller något gick fel. Och vems fel var det då? Vem skulle vi anklaga? Därför inleddes turnén hemma med en survival test, ett överlevnadsprov, en prövning. Vi började gå på eftermiddagen med ficklampor och regnställ med oss, utan att veta vart, mer än att en av ledarna gick före och visade vägen. Vi fick uppdrag där vi måste samarbeta, men efterhand färre när mörkret följde och regnet började hälla. Vi gick tills regnet upphörde. Vi gick tills vi trodde att vi inte orkade mer. Vi gick, gick och fortsatte gå tills ett upplyst hus fanns i vår väg 3 på natten. Soppan var varm och brasan sprakade i den öppna spisen. Under hela vandringen visste vi vad som var meningen. Det var inte ett straff för något vi kanske hade gjort. Inte plågan under nyckfulla ledare som njöt av att göra oss illa. Utan vi fortsatte att gå, bärande varandras bördor, i förvissningen om att så länge vår ledare gick samma väg framför oss, skulle vi nå målet. Det måste ha varit svårare för Martin Lönnebo och hans medvandrare, som vid samma tid var ute på en ökenvandring. Ja, en verklig het och steril öken i samma landskap som Bibeln berättar att Jesus gick ut innan han inledde sitt uppdrag. Man ville dela Jesu insikter av att finna uthållig styrka i svårigheten. Men även den här vandringen blev långt värre än vad de hade tänkt när de kom vilse. Vad händer då med den inre kraften? Vilse i en stor, till synes ändlös öken. Hur ska tron hålla emot när faran är uppenbar? Rädslan vi tränger på och nattens svärta närmar sig. De räddades av ett fotspår i sanden. Nej, det var inte Jesu fotspår, men det kunde nog kännas så när ett av deras egna fotspår hade bevarats så att de i det här ändlösa landskapet kunde upptäcka just det och finna en riktning för vägen hem. Kraften återvände, den vi bara kan lära känna när vi är som allra svagast. Gud är källan. Jag läser ur den 23:e Psaltarpsalmen. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Tystnaden finner mig i en bön. Jag andas ut min ensamhet. Jag andas in att jag är din. Ökenpärlans rastplats är frälsarkransens blå, himmelsfärgade bekymmerslöshetspärla. Till och med den mest atletiska idrottsman måste vila mellan sina krävande träningspass. Annars bryts musklerna till slut ner istället för att byggas upp. Vi är skapade för återkommande vila. Det fungerar inte om det bara är en flykt. En låtsas tillvaro eller berusning där bekymmer inte finns. Efteråt vaknar man upp till det som bara har blivit ännu värre medan man flydde. Bekymmerslöshetspärlan ger oss just nu en stund att överlämna oron. Tänk att det kan vara så svårt ibland. Och jag vet när jag har klamrat mig fast. Som om livet skulle gå under om det inte blir så som jag har tänkt. Men att till sist släppa taget ger en befriande lättnad. Som att stå med sin sten i handen, kasta den i det stora, stora havet och påminnas om att så mycket större är Guds nåd än all vår oro. Eller att stå vid en ljusbärare i det välvda kyrkorummet och låta en liten ljuslåga tändas. Se hur den brinner inför min skapare som håller universum i sin hand. En bön som kanske inte ens behöver ha några ord. Gud ser den. Jag lämnar allt. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Tystnaden är hos mig. Jag lyssnar till Guds hjärtslag. Vi är framme vid kärlekspärlan, den första av frälsarkransens två röda. Den kommer inte som en överraskning. Redan i alla de pärlor vi har rört har vi sett kärlekens spår. Ja, till och med i ökenpärlan. Inte heller kärlekspärlan ska förväxlas med berusning. En känsla som kan drabba oss så starkt att den lämnar ett hålrum efter sig när den överger oss. Eller kanske ännu värre, övergår i kärlekens motsats, föraktet för den andra. Sällan skadas vi så djupt som när det vi trodde var kärlek sårar oss. Den kärlek vi möter i kärlekspärlan är den gudomliga. Här behöver vi få stanna en stund. Begrunda hur den låter sig själv såras för att ge oss läkedom. Hur den bär allt, tror allt, hoppas allt, uthärdar allt och aldrig kan upphöra. Därför att den utgår ur själva källan till livet, Guds hjärtslag. Jag lyssnar igen. Gud är kärlek. Det blir en bön. Du är nära. Jag är din. Kärlekspärlan är det första hjärtslaget. Offerpärlan ger oss det andra, att föra vidare det vi har tagit emot. Livet finner sin mening. Jag läser ur kärlekens lov. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Vem vill vara som en skrällande symbol när det väl kommer till kritan? Vem vill offra sig själv till ingen nytta? Men med kärlek blir även den minsta handling meningsfull. Den är aldrig bara en droppe som försvinner i det stora havet. Den är en droppe av det som är större än allting annat, med Guds evighet i sig. Eller en låga av hopp i mörkret. Inte sällan behövs mod för att våga älska när världen är grym. Gode Gud, ge oss det modet. Hjälp oss att vara brinnande. Men var ska jag lägga mina egna personliga böner? Någon som står mig nära och som jag ständigt bär vid mitt hjärta. Gode Gud. Eller livsdrömmen, en kallelse som nästan känns för stor att våga tänka. Gode Gud. Eller den hemlighet som har kapslat in sig så hårt att den blir svårare och svårare att alls våga vidröra. Gode Gud. När Martin Lönnebo skapade frälsarkransen märkte han att vi behövde ha pärlor för det vi var och en bär i hjärterummet. Han lät dem vara tre. Och vita, så som det vita ljuset rymmer alla färger. Så önskade man att en av dem blev grön för skapelsens rop. Jag frågade Martin, där vid vårt möte i Linköpings domkyrka, hur han tänkte om det. Jag tyckte först att det var onödigt, sa han, eftersom vit färg också innehåller det gröna ljuset. Men den kan få påminna oss om skapelsen, så som Franciscus älskade den. Hemligheten att ta vara på mystiken och den personliga bönen, de kan vara som en förberedelse på det okända. Det finns i den sista hemlighetspärlan. Ingen känner döden, men Kristus går före. Så var Martins egna ord. Och hemligheten kan vara så liten att ingen mer än jag och Gud behöver veta den. Eller så stor att den rymmer hela skapelsens rop. Så ser vi våra tre pärlor, lägger våra tre hemligheter. Gode Gud, bär dem. Natten. Den mörka, stjärnlösa, ännu gryningslösa. Nu har vi nått fram till den tomma känslan av Guds frånvaro. Det kanske är det värsta mitt i allt. Känslan av övergivenhet. Inte som i en öken där det fortfarande går att ha någon sorts hopp. Gud, var är du? Det som drabbar helt meningslöst. Så som naturkatastrofer, krigets fasa, dödens tystnad. Den nattsvarta pärlan fanns först inte i frälsarkransen. Inte för att Martin Lönnebo inte ville, men hans ömma hjärta tänkte på hur svårt det är för oss att tala om det allra mörkaste. Innan pandemin stängde ner all trängsel kunde jag besöka 2019 års bokmässa och lyssna till Thomas Sjödin. Mitt i det vimlet presenterade han sin bok med titeln Tro på att det ljusnar. Han beskrev en offentlig toalett med automatisk belysning, men där mekaniken var fördröjd. Den som inte visste om det fumlade efter en ljuskontakt, men gick sen därifrån när ingenting hände. Rummet förblev mörkt. Då hörde Thomas sig själv ropa, gå in i mörkret och tro på att det ljusnar. Det är den enda mening som går att finna i nattens pärla. Tron på att det ljusnar. Martin kallar den ibland framkallningsrummet. När ljuset återvänder, då framträder det som har funnits hela tiden. Gud var aldrig långt borta. Vi ber: Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Tystnaden uppfyller rummet. Den som är påskdagsgryningens djupa andetag. Som är gravens skälvning när ljuset bryter in. Från död till liv. Jag andas in att jag är din. Äntligen har ljuset återvänt. Men inte som en kopia av det som har varit, utan starkare än allt vi har kunnat tänka. Den fysiska blicken kan inte se det. Än så länge är det bara hjärtat som kan ta till sig de strimmor av hopp som redan finns, här och nu, när Gud kommer till oss. Ibland kan jag få lyssna till någon som har varit med om det djupaste livsmörker. Men så kommer den del av berättelsen där det vänder. Många gånger så att det är svårt att förklara. Men det börjar inifrån. Först kommer ljuset och hoppet. Själv kan jag se minst en sån händelse i mitt eget liv. Eller som min farfars far har berättat med sin lappländska nybyggardialekt. Den starke man som ändå hade fallit för sjukdomens lie. Så att han hade varit inne i evigheten och vänt några minuter. När han vaknade upp berättade han för sin vakande dotter om hur han såg ljuset och ängeln med kransen i handen, så hade den sagt med handen lyft: Du får vänt lite. Allt det här ligger som ljusspår som vi kan ge till varandra. Vi griper om uppståndelsens pärla och läser ur kärlekens lov. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Vandringen leder oss tillbaka dit där vi började. Med Martin Lönnebo, frälsarkransens skapare, i den stora domkyrkan i Linköping. Tillsammans med honom är vi på nytt vid gudspärlan, där livets träd breder ut sina grenar. Så tar han ett böneljus, tänder det, tittar på oss och säger: Det här är för er. Så tänder även vi vårt ljus här i Sankt Clemens kapell. Vi ber: Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Du har hört Åsa Hagberg berätta om pärlorna i frälsarkransen i en poddversion av gudstjänsten i Sveriges Radio P1.